jag är inte, alltså sett ur nationalitet eller hur man nu väljer att säga, jag är inte svensk, och det är okej faktiskt. Jag lider inte av det på så vis att, av mig själv, utan det är mer hur jag blir behandlad som jag lider av. Det är en så stigmatiserad fråga ibland kring vit feminism som kommer upp ibland. Feminism är så himla viktig fråga överlag. Mm. Åtminstone vi ska hålla ihop, om man nu ska vara så där vi och ni. Vi kvinnor, att människor som faktiskt frågorna rör så inte är med och fattar, är med och tycker till om de beslut som direkt rör dem själva. Att få liksom egen makt genom att faktiskt kunna bidra med sin röst. Mm. Den existerar i dagsläget inte nästintill alls, håller på att säga.
Det här är ett avsnitt med Susan Horie Lindberg om intersektionalitet. För vet ni, nu har jag skrivit en hel bok baserad på den här podden. Och i takt med det har jag insett att även min världsbild är begränsad. En smärtsam insikt, men så otroligt nyttig. För när vi blir medvetna om våra brister kan vi också göra något åt det. Och den här podden har ju alltid byggt på att få in olika perspektiv på frågan jämställdhet. Oavsett kön, politisk värdegrund, yrke eller bakgrund. Jag tror i alla fall att vi genom att hela tiden vara nyfikna på andra och försöka sätta oss in i andras perspektiv kan lära oss extremt mycket. Om vi kan låta åsikter om andra och våra fördomar stiga åt sidan. Därför var jag så himla glad att Susan ville komma till mig och prata om intersektionalitet, vilket är så enormt viktigt. Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsätta tacka Excitec som sponsrar podden och därmed också gör det möjligt för mig att fortsätta utforska nya perspektiv. Men nu, se till att lyssna ordentligt och försök att analysera din egen världsbild. För här kommer ett avsnitt med Susan Horie Lindberg. Om du är redo.
Yes.
Du är med och redo och laddad och var här i Fannys förebilder.
Jajamän.
Susan Horie Lindberg.
Yes.
Säger jag rätt då?
Yes.
Typ, eller?
Ja, typ.
Typ, hur ska man säga?
Jag heter Susan.
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 Eftersom många inte kan säga det så blir det Susan.
Ja, det blir Susan.
Ja, exakt. Så det kanske är bättre med Susan än Susan.
Jag brukar alltid fråga gästerna när vi börjar säga rätt nu.
Mm, men det är jättebra.
Ja.
Det blir bra.
Det är viktigt. Vi hoppar direkt in i samtalet här. Jag är ju superglad att du är här. Kul. Därför att vi ska ju prata mycket om intersektionalitet idag. Jag har ju kommit till en ganska smärtsam insikt om att jag kan alldeles för lite om det. Och därför vill jag såklart lära mig mer.
Mm.
Och därför...
Så bra, vilken bra insikt. Ja, eller att kunna liksom landa i det.
Ja, den är bra och den är smärtsam. Och så är jag väldigt ödmjuk för det faktumet att jag faktiskt kan för lite om det. Men jag tänker att det är väl... Jag lär mig ju genom att jag frågar mycket om jämställdhet. Och sen kommer det ju en massa andra perspektiv också.
Mm. Perfekt.
Så att superkul att du är här.
Kul att vara här.
Men vi måste ju börja med att presentera dig. Så att folk förstår vem du är, tänker jag. Du är ju vd på The Social View idag.
Mm.
Du måste berätta mer om vad ni gör. Vad är din bakgrund?
Ja, det är den där frågan.
Den där frågan.
Lite om mig, jag vet inte. Jag är väl statistiker i grunden. Vi börjar den änden. Jag är inte jättebra på att introducera mig själv, jag hör det. Jag får den frågan väldigt ofta och känner att jag bara stannar upp så här. Vem är jag? Men statistiker i grunden, har jobbat på ganska tidigt, satt i ledningsgrupper för ganska stora organisationer där de behövde digitalisera sina processer back in the days. Där jag insåg ganska tidigt att ja, det är ganska homogent på den nivån jag befinner mig när det kommer till exempel C-level management. Är det verkligen så här? Är det här vanligt? Eller är det bara i den organisationen jag är i? Och så vidare. Där jag landade i att nej, men det finns en hel del att göra, helt enkelt. Och att som statistiker så var jag ganska bra på att ta fram rapporter och ta fram data. Men jag var kanske inte lika bra på att kommunicera det. Mm. Så att efter några år efter första examen så valde jag att gå tillbaka till skolan och plugga kommunikation och plugga varumärkesutveckling och dylikt för att kunna liksom paketera datat och insikterna på ett så bra sätt som möjligt så att jag faktiskt kan jobba med påverkansarbete. Eller göra påverkansarbete. Och under tiden jag pluggade har jag varit på allt från Lynxeye som en varumärkesutvecklingsbyrå till Bergs School of Communication där jag jobbade med affärsutveckling och inkluderingsfrågor till att därefter landa på M Volvo Car Mobility. Och där var jag Head of Diversity Management. Där jag tittade på att, liksom, att utveckla inkluderande infrastrukturer inne i organisationen. För att titta på vilka perspektiv har vi, vilka saknar vi, var någonstans i organisationen. Var förlorar vi, var läcker vi perspektiv. Det är ganska intressant. För då kan man se ungefär, ja, man kan ganska bra på bara det kunna se vilka strukturella problem man eventuellt har i organisationen. Om ett visst perspektiv lämnar i större utsträckning än andra perspektiv. Och därefter så valde jag att utveckla The Social Few från att vara en tankesmedja som jag startade några år sedan. När jag kom in i kommunikationsbranschen. För jag insåg att jag kom in i ännu en homogen bransch. Goodness. Oh. Där pratar vi. Homogent, eller här höll jag på att säga. Där,
vilken bransch var det då?
Det var kommunikationsbranschen. Ja, absolut. Det jag tyckte var skevt är att kommunikationsbranschen är en normskapande, normbildande bransch. Opinionsbildande och så vidare.
Gud, ja.
Och då behöver vi ha fler perspektiv, vi behöver ha fler röster för att inte den normen ska förbli skev. Eller de normerna, om man nu vill kalla det så. Så att på det så startade jag The Social Few som tankesmedja initialt. Där vi tittade på tillsammans med andra aktörer utveckla hur ska vi bli grymma på inkludering? Vad innebär inkludering i praktiken? Och när uppstår innovation? Vi vet alla ska prata om så här. McKinsey-rapporten har kommit ut som har visat på att högre mångfald innebär högre innovationstakt. Och jag som den nörden jag ibland kan vara, något jag är väldigt glad över, så undrade jag givetvis, när uppstår den där innovationstakten som alla pratar om?
Ja.
Och då gjorde jag den typen av undersökningar som idag vi pratar ganska mycket kring. För att ta fram en givetvis förenklad ekvation kring vad som krävs för att uppnå det. För att faktiskt må bra som organisation, för att skapa, inte minst nu i kriser, till exempel resilienta organisationer. Hur blir vi starka som bolag, som organisationer? Och det vi kan se är att under den här krisen så har ju starkare bolag klarar sig bättre än andra. Och oftast är det bolag som har högre perspektivtäthet, som vi brukar kalla det. Med mångfald och inkludering.
Ja, det är klart. Och det där är ju superviktigt för samhällets framfart överlag.
Absolut.
Med perspektiv och...
Ja, utan det ser vi ju enorma. Både samhällsimperfektioner men även marknadsimperfektioner om vi ska prata bolag.
Men du uppväxte i Skåne, var i Malmö.
Yes.
Rosengård.
Yes.
Och... Det var ganska tidigt som du insåg det här med att bli utesluten, eller hur? På grund av en utländsk bakgrund egentligen.
Ja, alltså ganska tidigt och ganska tidigt, höll jag på att säga. Medan jag bodde i Rosengård och gick på Rosengårdsskolan upp till nian, där kände jag inga konstigheter.
Därför där hade ni samma typer av bakgrund, eller?
Jag skulle säga att vi var ju så många olika bakgrunder att det inte längre... var det som kanske det premierades mer. Kanske. Mm. Det var ju liksom kulturell rikedom. Det är perspektivrikedom. Jag lärde mig massor av språk. Jag talar 7 språk. Mm. Det är inte minst för att jag kommer från ett område som Rosengård. Vilket jag är väldigt glad över. Så att jag har haft en väldigt privilegierad uppväxt. Just sett ur den typen av rikedom. Och det är jag väldigt glad för. Men det är inte förrän jag började på gymnasiet som jag märkte att det är någon skillnad tydligen mellan mig och andra. Mm. Och fick höra det. Och det
på vilket sätt då? Vad fick du höra? På vilket sätt blev du utesluten?
Liksom? Jag hade så många minoritetsperspektiv. Jag gick natur. Bara det är ju ganska... Jag var tjej.
Mm.
Och på det så kommer jag... Jag har annan etnisk identitet än kanske enbart svensk identitet. Jag ser inte helt svensk ut. Talar många andra språk. Och jag kommer från ett socioekonomiskt utsatt område enligt... vissa standarder.
Mm.
Det gjorde att jag fick höra det ganska ofta. Och jag vill tillägga just att jag har muslimsk bakgrund också. Även jag själv inte kanske är så troende så har jag den bakgrunden också. Och arabisktalande. Och det var ju så många. Så jag talar bara arabiska och makedonska och det var många perspektiv. Och det fick jag höra då och då. Jag blev såklart inte bjuden så ofta på de här festerna och så. Det var okej. Jag var ändå den som gick hem och pluggade. Tyvärr. På gott och ont. mina siffror. Men det var först då. Det var absolut först då jag kände att det var något som ansågs vara annorlunda med mig än med andra. Jämfört med andra.
När kom du till Sverige?
89.
Mm. Hur gammal var du då?
4.
4. 89, det är det året jag är född.
Är det sant?
Ja, så du kom, det är ett tecken. Nej, jag skojar.
Viktigt år.
Ja, nej, men du är ju svensk liksom. Men ändå såg man inte dig som det.
Nej, alltså som många, jag tror andra också vet, barn och unga, vi kan ju vara lite hårda. Barn och unga kan vara lite hårda. Och det finns ett behov av att tillhöra.
Mm.
Och att grupppsykologin är lite viktigare än när man blir lite äldre och så vidare. Man formas ju mycket då. Och med det så kommer även att är i majoriteten, har en majoritet en viss åsikt, då följer man oftast med den och så vidare. Så att absolut, jag var ju helt klart minoritet ur alla sätt.
Mm.
Många sätt.
Mm. Det var en sak som slog mig nu. Är det inte dumt att säga så här, du är ju svensk? Eller är inte det ett dumt uttryck?
Ja, jo, men
för jag menar, vad innebär det egentligen att vara svensk och integrerad i Sverige? Och, man säger ofta så, men så här, varför säger man så egentligen? Det är ju jätte...
Ja, jag har fått höra det också väldigt mycket på tal om det. I äldre, framförallt på universitet och uppåt. Jag har fått höra att, nej men Susanne, du är ju svensk. Du vet, så. Som att det kommer från ett väldigt bra... plats, så att säga. Man menar väldigt väl. Man vill säga att du är en av oss. Men med det så bottnar ju, alltså om man ska blicka inåt. Så varför känner du behovet av att säga att, nej men Susan, du är svensk?
Ja, men precis. Jag bara så här, nu när vi sitter här. Så...
Ja, men det är jättebra att du lyfter det. För att ibland så har jag faktiskt känt så här, nej men vänta. Jag är inte, alltså sett ur nationalitet eller hur man nu väljer att säga. Jag är inte svensk och det är okej faktiskt. Jag lider inte av det på så vis av mig själv. Utan det är mer hur jag blir behandlad som jag lider av.
Mm.
Så, om man nu ska vara så krass. Så att när jag är svensk medborgare, jag betalar skatt. Jag gör väldigt mycket i samhället och så vidare. Så jag bidrar och så vidare och så vidare.
Mm.
Men sett ur etnisk identitet. För jag brukar skilja på etnicitet och etnisk identitet. Precis som kön och könsidentitet. Det är ganska stor skillnad ibland.
Mm.
Och väldigt viktigt att ta upp. Att min etniska identitet, jag har ju flera. Så att säga att du är svensk, du är en av oss. Det är inte helt korrekt och jag känner inte att det är helt korrekt.
Nej.
Att det bara är, att jag bara är svensk, för det är jag inte.
Nej, men för i den här podden pratar vi ju mycket om jämställdhet. Eller det är ju det som podden handlar om.
Precis.
Och då pratar vi mycket om att vara man och vara kvinna. Och så att för där är vi ju också fortfarande idag... Tyvärr, alla ska bedömas som individer, men vi bedöms fortfarande utifrån våra kön. Yes. Och då också ursprung. Nu drar jag paralleller i min egen hjärna medan vi pratar.
Och ännu mer skulle jag nog säga när det kommer till ursprung. För när vi samlar data så samlar vi inte så mycket om ursprung i sig, utan vi samlar kring om du är utrikesfödd eller inte.
Mm.
Eller om du har utländsk bakgrund eller inte. Och det i sig säger ju absolut ingenting om en person.
Nej.
För vi får inte glömma att bakom varje siffra finns en person. Och det tror jag ibland att fördelen med data är att vi får väldigt mycket information. Och nackdelen är att det kanske ibland blir avhumaniserande. Och det är inte det som är meningen med data, utan det ska vara tvärtom.
Mm.
Och det är rätt avhumaniserande, tycker jag. Att, för mig i alla fall, att veta att jag hamnar i ett fack där jag är utrikesfödd. Det säger inte ett sägande. Däremot så finns det organisationer som... Ja, är rätt nöjda med det. Som menar på att så här stor andel är utrikesfödda och det är vi nöjda med. Sen kan man ju vara utrikesfödd i Danmark.
Mm.
Man kan vara född i Danmark, man kan vara i Tyskland, man kan vara från Filippinerna.
Mm.
Man kan vara från USA och så vidare.
Mm.
Och det är en jätteskillnad på många sätt.
Ja, alltså där tänker jag så här, om en norsk bor här så... Alltså, hudfärg och hur man ser ut spelar ju in sjukt mycket där.
Absolut.
Man är ju utrikesfödd som norsk, men man blir kanske inte diskriminerad på samma sätt.
Nej.
Och det är där, har en annan hudfärg.
Precis, och det är där det blir ju tokigt. Men också att vi baserar... Det mest tokiga tycker jag är att vi fattar beslut kring det datat vi har.
Mm.
Och det datat vi har är om du har utländsk bakgrund eller inte, eller om du är utrikesfödd eller inte.
Mm.
Och hur fattar du beslut kring det? Kring en ganska stor, väldigt heterogen grupp av människor?
Mm. Nej, det är ju jättesvårt.
Nej, det är jättesvårt och det, jag skulle nog säga att det är helt omöjligt, men det görs ju ändå. Och det är därför vi ser, tror jag, och många andra, att det är därför vi ser så stora samhällsimperfektioner.
Mm.
Att människor som faktiskt frågorna rör så inte är med och fattar Men jag tycker till om de beslut som direkt rör dem själva. Så att få liksom egen makt genom att faktiskt kunna bidra med sin röst. Mm. Den existerar i dagsläget inte nästintill alls, håller på att säga.
Hur skapar vi det då?
Det finns ju många sätt att göra det på. Det ena är att tänka kring medborgardialog. Hur utvecklar vi våra medborgardialoger med alla delar av svenska samhället? Och det finns ju olika sätt att göra det på. Jag skulle nog rekommendera att göra det digitalt. Vi ser att de absolut flesta är digitala. Vi ser att svenska, om man nu ska dra så här, svenska med utländsk bakgrund. Enligt många rapporter visar är mycket mer digitala än majoritetsbefolkningen. Alltså etniskt svenskar. Framförallt de äldre. Vi pratar väldigt ofta om att tyvärr hör jag ofta att men du vet, till exempel arabisktalande eller somalisktalande äldre är analfabeter och så vidare.
Mm.
Våra siffror visar inte att det riktigt är så, utan de flesta har en smartphone och de har WhatsApp och de har Facebook, så de kan ha kontakt med sina familjer i sina hemländer. Och det vi också ser är att de kulturer där äldre generationen vad ska man säga, kanske inte är lika digitala, förlitar sig en hel del på sina yngre familjemedlemmar som sen förmedlar informationen vidare. Och det är sånt som vi behöver ta i beaktskap och dra nytta av för att kunna nå alla delar av svenska samhället digitalt.
Mm. Och det där är inte enskilt för svenska med utländsk bakgrund, utan Nej. Det där är ju generellt för alla. Liksom.
Gud, kolla på krisen. Ja. Hur bra kommunicerade vi när shit hit the fan. Ja. Hur snabba var vi och vilka nåddes först, vilka nåddes sekundärt och vilka nåddes inte alls?
Mm. Det är superintressant. Vi ska också gå tillbaka mer till datan som ni tar fram hos er. Men jag vill ändå prata mer om liksom dig och din bakgrund. Vi kommer ju komma in på flera frågor hela tiden, känner jag.
Det är så ovan att prata med själv.
Roligt. Ja, men jag tycker att det behövs ur det här perspektivet.
Mm.
För jag kan ju inte prata om det, tänker jag. Jag har ju inte ditt perspektiv. Så Nej. Vi måste ju prata om...
Jag har inte ditt.
Nej, det har du
så
inte.
Så bra, titta.
Ja, titta. Nu har vi kommit till en slutsats. Ja. Alla är olika.
Exakt.
Nej, men för jag tänker så här, när du insåg att du var utanför, att du blev liksom utesluten i vissa sammanhang på grund av din bakgrund.
Mm.
Hur tacklade du det då? Alltså, vad blev reaktionen hos dig?
Mm. Reaktionen hos mig var att det som jag oftast fortfarande är att liksom utforska.
Mm.
Se vad ligger bakom de mekanismer som jag ser och upplever. Jag nöjer mig väldigt sällan med att acceptera att läget är som det är. Och det, så har jag varit sedan jag var barn, har jag fått höra av mina föräldrar. Så att det jag gjorde är att jag läste på en hel del liksom vilka mekanismer ligger kring gruppdynamik. Alltså olika slags gruppdynamik. Och vad gäller utanförskap, vad gäller diskriminering och lite andra faktorer. Och landade i att det finns ju faktiskt någonting som många inte pratar om. Och det är precis det vi är här för att prata om. Och det är kring intersektionalitet.
Mm.
Att vi pratar mycket kring vikten av jämställdhet. Mellan kvinna, man och icke-binära och så vidare. Men det vi sällan pratar om är intersektionella perspektiv. Man kan faktiskt vara kvinna, utländsk bakgrund, ensamstående. Man kan vara homosexuell, man kan ha, you name it.
Mm.
Och ändå vara samma person, vilket är helt otroligt och fantastiskt. Och det är sådana saker som inte vi tar beaktskap alla gånger. Så att jag upplevde då, precis som många gånger nu, att jämställdhetsfrågan är väldigt homogen fortfarande.
Mm. Ja, absolut.
Och det är den som vi... Som jag personligen brinner för att jag skulle inte säga att blotta på något sätt, utan snarare att jobba med att utveckla. Mm. Att prata om liksom, hur verkligheten ser ut.
Hur kan man göra det på ett bättre sätt då? Om du tänker på mig då nu, som ändå driver en stor podd om jämställdhet.
Mm.
Har stora, eller stora, men relativt stora sociala kanaler om jämställdhet.
Mm.
Hur kan jag driva den frågan bättre? Vad skulle du säga?
Det bästa sättet tycker jag att driva en fråga är att kanske inte göra det till en separat fråga.
Nej, precis.
Utan ha det en del av den infrastruktur som redan finns.
Mm.
Det vill säga att du intervjuar en massa fantastiska kvinnor som det är. Och ha det som en del av både frågebatteriet, som är en helt naturlig grej, vilket är precis så det är.
Mm.
Men också att du är medveten, alltså att ha den här medvetenheten kring, som du verkar nu ha, att samma fråga kommer förmodligen innehålla olika svar om du tar in olika perspektiv.
Ja, det är klart.
Och att det är olika perspektiven du vill komma åt.
Mm.
Och med det också välja vilka du
intervjuar.
Intervjuar.
Mm. Ja, det är superviktigt. Och något jag liksom jag kämpar ju för det. Mm. Men min världsbild är ju också begränsad. Alltså jag började ju titta på så här, vilka följer jag på Instagram? Vad tar jag till mig för information?
Mm.
Oj, men, och så min världsbild är ju...
Mm.
Jag blir nästan tårig när jag pratar om det, för jag tycker att det är hemskt. Men jag tänker att man behöver komma till den insikten.
Ja, jag tror det är bra insikt. Jag tror också att vi får ju... Jag tycker inte det är skamligt på något sätt. Det tycker jag inte det är. För att vi äger våra perspektiv. Vi är våra perspektiv. Mm. Och det är inte så konstigt att vi ser våra perspektiv. Nej. Alltså så. Medvetenheten gör att man kanske tänker sig vidare bortom det. Mm. Och det du gjorde tyckte jag var jättebra. Du bad folk tagga.
Mm.
Och de som... Ja, det du inte kunde tog du hjälp av från andra.
Mm.
Det var väl jättebra lösning. Eller vad tycker du själv?
Jo, absolut. Ja, men, och det här är inte för att höja mig utan mest bara för att jag är ett ganska bra exempel.
Nej, jag vill höja dig. Jag tyckte det var bra.
Ja, men det är inte därför jag säger det, utan för att jag blir ett ganska bra exempel på att man kan ha goda uppsåt och man kan vilja driva en viktig fråga men ändå missa vissa saker.
Visst.
Alltså att det är... Ja, förlåt. Fortsätt, du skulle säga någonting.
Jag tänker att det är... Vad vill man uppnå med det man gör?
Mm.
Det är det första jag skulle nog säga.
Mm.
Eller vad vill jag uppnå med det jag gör?
Mm.
Och det är det så att man jobbar med till exempel poddar. Och det är liksom kanske du gör då nu. Tänker jag, då är det relevant att veta olika perspektiv på samma fråga. För att kunna få en helhetsbild. För att få en verklig bild. För att berika dig själv också.
Mm.
Med den kunskap och vetskap som många andra har men som du inte besitter.
Mm.
Så att hela tiden, vissa samlar på väskor, jag vet inte... Vissa samlar på klockor, whatever. Jag är en sån person som samlar kunskap och kompetens och perspektiv och insikter.
Mm.
För att jag vill hela tiden bli bättre. Och den approachen vill jag att fler ska ha. Och jag tror att vi blir ju rikare så.
Mm.
Så att oavsett om vi bara umgås med sådana som oss själva, så ska vi, tycker jag i alla fall, alltid sträva efter att bli liksom, inte bättre, utan att bli... ny. Alltså försöka med att få in ny kunskap, nya perspektiv och liksom ha möjlighet att reflektera. Så här, oh shit, jag tänkte så här och jag tänkte inte alls på det där.
Mm.
Förstår du att man blir rikare då?
Ja.
På perspektiv.
Ja men gud, ja. Och jag tänker som, nu blir det ju, det ska inte handla om mig, men jag kan ju bara relatera utifrån mig själv. Alltså att jag kunde ju ingenting om jämställdhet när jag startade den här podden. Jag ville ju bara göra karriär.
Mm.
Och sen har jag ställt 1000 frågor till massa kvinnor, till män, nu till dig. Alltså att jag tänker att det är så man lär sig, att det är någon form av utvecklingsresa.
Exakt. Och jag menar, du är nu i en stadie där du har förstått att intersektionella perspektiv är någonting du behöver bli bättre på.
Mm.
Och det tror jag att du har kommit till för att du faktiskt är nyfiken och vill ta dig, alltså ta till nya perspektiv och har lyssnat på massa olika perspektiv fram tills nu.
Det blir som ett terapisamtal för mig.
Ja, gud ja. Nu sitter
men
vi här.
Nu behandlar vi ju det här ändå som en separat fråga. Det här blir ju ett avsnitt om intersektionalitet. Är det bra eller dåligt då?
Alltså jag tror att det är en bra start på vad som komma skall. För absolut behöver det diskuteras och lyftas. Jag tror framförallt för att skapa, som jag nämnde tidigare, den medvetenheten om att vi inte alltid har den. Mm. Det är det i åtanke. Men att vi behöver det för vår egen utveckling och för utvecklingen runt omkring oss.
Mm.
Så det tror jag absolut att det är bra. Men jag tror att, att kanske inte fastna på den för länge. Utan att den blir en naturlig del av det flöde som redan finns.
Det här blir som kickstarten liksom på det hela.
Precis.
Och nu kommer vi iväg igen här, så vi ska gå tillbaka igen till hur du har tacklat ditt...
Ja, vad roligt. Till mina problem. Ja.
Mitt jobb som intervjuare är att försöka leda samtalet lite här. Vi svävar iväg en massa, vilket är superkul och intressant. Men för jag har ju såklart lyssnat på några så här intervjuer med dig och försökt att förstå lite vem du är. Det är såklart svårt genom några poddar. Men du har sagt i olika intervjuer att du har blivit beskriven bland annat som en isdrottning. Som, alltså också, du använder ordet som vi har pratat om en del i den här podden, och det är det här skinn på näsan.
Mm.
Är det ett resultat av utanförskapet? Eller tror du att det är något som är inbyggt i dig? Eller hur tänker du där?
Jag vill förtydliga att liksom utanförskapet inte kom tidigt i mitt liv. Vilket också innebär att upp till 7 år är man ju, liksom blir man ju formad som person i mycket större utsträckning än därefter.
Mm.
Så att den chocken, det innebar för mig att förstå att jag ansågs vara annorlunda. Den försökte jag kanalisera till att ta reda på varför det är så.
Mm.
Sen tror jag att jag har uppfattats som ganska rak, har ganska mycket skinn på näsan och gör det fortfarande. Mycket för att jag Jag är lite av den här analytiska typen. Mm. Av att what you see is what you get.
Mm.
Och trivs ganska bra med den.
Mm.
Har fått höra allt från att jag är manlig i mitt sätt. Mm. Vilket är otroligt knäppt.
Provocerande.
Ja, jag bara, ja, men då har du träffat väldigt homogena typ av, jag vet inte, människor. Om du tror att det ena är så eller det andra är så. Men det har nog förmodligen absolut hjälpt mig i många situationer. När det blir tufft, när det blir känsloladdat. Jag är inte personen, jag kanske inte är jättebra på att jobba med känslor.
Nej.
Utan så fort det blir liksom känslomässigt tungt hos mig så kanske jag blir den här lite mer fakta visar att kind of person. Och mycket fakta finnes.
Mm. Du och jag är inte varandra. Vi är varandras motsatser nästan. Jag är så? Väldigt känslostyrd och inte så analytisk sådär. Men.
Ja, men känslostyrd. Jag tror att man kan vara styrd av känslor.
Ja.
Men att agerandet är lite mer, ja, vad ska man säga, lite straightforward.
Genomtänkt kanske också.
Jag får hoppas det. Ja. Ja, kanske det. Kanske det. På gott och ont.
Ja. Mm. För jag tänker, hur pratar vi med yngre människor som har utländsk bakgrund? Alltså, att ska de tuffa till sig? Eller hur får man den? Det är bara något som jag, jag tänker att vi säger så här, var beredd på att du kommer att möta. Det gör vi ju med kvinnor också.
Mm. Det skulle göra mig ledsen om det var så att vi skulle uppmuntra våra unga att behöva ha skinn på näsan. Jag jobbar väldigt, väldigt hårt, som så många andra, på att det inte ska behöva vara så.
Mm.
Så att nej, det var absolut ingen rekommendation. Jag tror att det blir en biprodukt av ett system som kanske inte funkar alltid.
Nej.
Så att nej, absolut inte det jag skulle rekommendera. Det jag skulle rekommendera är att man liksom som ung förstår att det är okej att vara sig själv i alla lägen.
Mm.
Och att söka sig till människor som tycker om det. Som tycker om det som, precis som du är.
Mm.
Men att aldrig, det här är så här klyschigt, men att aldrig ge upp. Du får ett nej en gång, du får nej två gånger.
Mm.
Och sen bara fortsätta och omringa dig av människor som ser dig, som hör dig. Mm. Den är jätteviktig.
Mm.
Sen förstår jag att alla inte hör det så.
Nej, det är klart, säger jag. Men tyvärr är det ju så.
Tyvärr är det så. Det är tråkigt.
Ja. Vi ska gå vidare till The Social Few nu då. Vi har ju varit inne lite på det innan. Men du startade ju det som en tankesmedja, som du berättade.
Precis.
Och nu är det mer av ett företag.
Yes.
Och ni jobbar med datadriven inkludering.
Yes.
Och det här är ju superhäftigt. För ni samlar ju in data ifrån minoritetsgrupper, alltså arabiskt talande, eller hur? Du får nog utveckla lite mer exakt vad det är.
Mm. Det är lite olika ben, som jag brukar säga. Vi jobbar med på tre ben, och det första benet är insikter.
Mm.
Vi samlar både externa insikter och vi är idag den enda aktör som egentligen kan samla representativ och kvantitativ data digitalt. Från, alltså, av minoriteter, för minoriteter och med minoritetsgrupper.
Hur kan det vara möjligt att ni är den enda? Alltså, det är ju helt galet, tycker jag.
Ja, det finns ju en del andra aktörer som ringer och som har banners på andra kanaler och sådär för att få in insikter. Det vi ser är att det kanske det är lite svårare att få svaranden när någon ringer, givetvis, om man inte talar språket jättebra, eller om man kanske inte känner igen de aktörer som ringer, så kanske inte man är lika villig. Jag menar, när svarade du senast på en telefonintervju, en katt?
Nej,
något slag.
Jag har ju själv jobbat med sånt, och som telefonsäljare, så jag brukar vara ganska snäll när de ringer. Oftast. Och faktiskt ge dem tiden, men det är nog ganska många som inte gör det.
Ja, men jag tänker också så här, det är en sak med säljare, det är en annan sak att, hej, har du tid 5 minuter för frågor?
Jag satt och ringde från åt Sifo en gång faktiskt.
Ja, du gjorde det.
Några månader, hej, jag heter och jag ringer från på uppdrag av Sifo, kan vi prata? Det var om banker, tror jag.
Ja.
Ja, så förlåt, det blev
var intressant, för vi har gjort en bankundersökning också inom bank, och helt digitalt, utan att behöva störa någon.
Ja, det här är några år sedan då.
Ja, så att, jag förstår. Men jag tänker, det är det som är liksom att vi måste inkludera även i vårt sätt att jobba. Mm. Vi måste ju förstå att vill vi ha svar, vill vi veta mer, är vi nyfikna, då ska vi också göra det på ett respektfullt sätt. På den personens villkor.
Mm.
Och att ringa och störa kanske inte optimalt, men också kanske att utgå från att de metoder vi alltid har använt funkar även framöver, är också ett sätt kanske. Och något att se över, helt enkelt.
Om du gör samma saker som du aldrig gjort, så blir det väl ingen skillnad, tänker jag.
Jag tänker så. Jättebra sagt.
Jag tror att det var Sandra Bourbon som sa så i sitt avsnitt faktiskt.
Grymt.
Framtidsfeministen. Ja,
heja, heja. Ja. Riktigt snyggt. Och det är liksom, det är de insikter vi tar vi jobbar med att få in externt ifrån. Men sen jobbar vi med bolag och organisationer internt för att ta fram insikter kring vilka perspektiv som finns i organisationen, vilka som saknas, vilka som behövs, vilka som kommer in via rekryteringsprocesser, vilka som inte kommer igenom processerna, vilka som blir erbjudna jobb, vilka som tackar ja. Men också så här, vilka perspektiv som läcker i en organisation.
Finns det något så här generellt svar? Nej, det gör inte det. Det är väldigt olika, eller?
Det är ganska olika från bransch till bransch. Givetvis de som är mer mansdominerade. De branscher som är mer mansdominerade ser man ju givetvis att det kanske är fler kvinnor som exkluderas och fler kvinnor som lämnar organisationen. I de organisationer där det är homogent sett ur etnisk identitet, där ser vi att det finns ett enormt läckage just när det kommer till etnisk identitet. För att man känner sig inte inkluderad och så vidare. Så att det är ganska olika. Samma sak med ålder, inte minst inom tech till exempel, där äldre inte känner sig riktigt lika inkluderade. Och när jag säger äldre, det behöver absolut inte vara särskilt mycket äldre, om man säger så. Så att det finns ju såklart olika utmaningar, men strukturerna ser nästan likadana ut.
Och det här gör ni åt företag som ni blir anlitade åt för. Ni går liksom inte ut till allmänheten och frågar, utan...
Nej, det är företag, organisationer, det är myndigheter, det är kommuner som vi hjälper.
Och både kvinnor och... Alltså alla minoriteter egentligen.
Ja, framförallt de 6 största minoriteter, för att de bör man ha representerat internt, om inget annat, om man säger så.
Och vilka är liksom de 6 största då, minoriteterna?
Det är arabisktalande, det är persiskt och daritalande. Det är somalisktalande, spansk, polsk och engelsktalande.
Så det är på språk. Och kvinnor är också med där på något sätt, eller? Nej.
Absolut. Kvinnor är alltid med. Och de är alltid, liksom...
Kvinnor och män är alltid med.
Ja absolut. Ja. Ålder och... Om man småstad, storstad, det är ganska intressant. Intressant att veta postnummer. Det är test, eller tips till er som lyssnar. Testa på postnummer. Var bor folk som jobbar i organisationen? Det kan bli väldigt homogent även där. Att det bor, alltså, de flesta bor innanför tullarna, eller de flesta bor inom så här, socioekonomiskt starka områden och så vidare. Så att det, där finns det något att titta på.
Ser ni att kvinnor inom de här grupperna möter mer än män inom grupperna? De här minoritetsmöter,
hur tänker du då?
Alltså att de inte blir inkluderade på samma sätt, kanske vi ska...
Ja, det är olika, som sagt, det är från bransch till bransch. Inom offentlig sektor, inom vården, ser man ju något, att kvinnor, det är övervägande kvinnor, givetvis. Medan i andra branscher är det ju, som de flesta branscher, jag ska inte vara så, men de flesta branscher behöver fler kvinnor.
Vad gör ni med det här sen då? Ni skickpresenterar den här datan för ett företag. Vad händer sen då?
Då kommer vi med åtgärdsplaner.
Ja.
Bara, hello, det här visar. Det är också data som man inte kan liksom unsee.
Nej.
Alltså, då kommer vi med...
Man måste ju göra någonting av det.
Ja, visst. Och man vill ju det. Man tar in oss oftast för att man är mogen och man är framåtlutad. Man är en grymt bra arbetsgivare oftast. Och vill skapa skillnad. Och då tittar vi på, men så här ser läget ut. Här ser vi flaskhalsar, eller här ser vi utmaningar, och vår rekommendation är att ni gör ABCD. Så.
Vad kan ABCD vara då?
Kan vara allt från unconscious bias training bland de som är med i är med i rekryteringsprocessen helt enkelt, till att man tittar på inkluderande ledarskap för ledarna i olika delar av organisationen, till att man tittar på nya processer som gör att alla får komma till tals, alltså att vi får in faciliteringsmetoder, hur har man möten, alltså det kan vara väldigt högt och lågt. Sen i styrelser brukar vi gå in och titta på hur tillsätter vi fler perspektiv i en styrelse utan att byta ut folk. Och det är den här klassiker, ingen vill bli utbytt. För de flesta är faktiskt där för sin kompetens. Och då tittar vi på, det finns massa lösningar på det där.
Men det jag tänker nu så här, då har ju ni ett bolag, de har ju kommit till en insikt, de har tagit dit er, vilket är superbra, och det kommer göra skillnad. Men jag tänker, hur når vi de som inte har kommit till den insikten? För det är ju superintressant, tänker jag. För att om jag då ska tänka på den här podden, jag bjuder in män hit. Dels för att jag vill höra deras perspektiv. Och dels för att jag vill få fler män att lyssna på deras perspektiv och på mina gästers perspektiv. Alltså att försöka inkludera dem. Och det är ju ett sätt för mig. För mig så är ju jämställdhet, är det ju ofta män som liksom slår ifrån sig. Medan kvinnor står och pratar så här om att det är bra. Och så vidare. Tyvärr är det ju så. Det är ju verkligheten tyvärr fortfarande idag. Men hur tänker du att vi... Hur når vi de som inte kommer till insikt? Alltså till att börja med, varför kommer man inte till insikt?
Varför kommer man inte till insikt? Jag tror att en del organisationer är bekväma, tror jag, och inte kanske ser att det behöver göras någonting på kort eller lång sikt. Vissa organisationer kanske tänker mandat, ja. Alltså perioder, mm. 4 år eller vad det nu må vara.
Mm.
Och då gäller det att skapa så mycket skillnad här och nu. Och, det, ja, och då är man glad med de skillnader man försöker göra där man står. Självinsikt. Så, jag tror självinsikt är en ganska bra grej. Sen är det långt ifrån alla ledare som är inkluderande ledare. Som har höga, det vill säga höga learnability skills. Det vill säga är nyfikna. Förstår att det som är relevant idag inte alls kommer vara relevant om en månad och så vidare.
Mm.
Som är ödmjuka inför det faktum att saker och ting rör sig väldigt fort framåt.
Mm. Kanske klappa sig själva på ryggen lite och mycket också. Eller på axeln, jag vet inte.
Ja, kanske det. Jag vet inte riktigt den detaljen. Nej. Jag hoppas inte det för deras skull. Men jag tror bekvämlighet är en hel del. Det kan vara lite obekvämt att luckra upp. Även om vi jobbar ganska så, jag skulle nog säga nästan kliniskt. Att det är inte känsloladdat eller så. Utan det är verkligen liksom att vi visar en karta på hur läget ser ut.
Mm.
Och det är väl det som också har gjort att vi har mycket att göra, tror jag. Mm. Att det är liksom inte lika stigmatiserat när vi kommer in. Men hur jag tror att vi kommer få in de som inte jobbar med det idag.
Mm.
Det är genom att lyfta de som gör det idag. Som jobbar med det idag och som gör det väldigt, väldigt bra. Så att lyfta goda exempel. Mm. Jag tror inte på shaming. Jag tror inte på att lyfta så här, okej, de här är inte lika bra för att... Utan jag tror på att vi behöver alla förebilder. Mm. Även ledare i organisationer, även organisationer i sig. Som jag ser som en egen organism lite grann. Behöver se andra bolag som faktiskt har jobbat med de här frågorna och som det har gått väldigt, väldigt bra för.
Mm.
Och de finns.
Ja, de gör ju det. Och, det är ju, och jag vill ändå grotta ner mig ännu mer i det här. För jag tänker, något som jag ofta tar upp här, att vi vet att så här, mångfald, jämställdhet, alltså allt det här leder ju till mer lönsamma bolag. Vi vet ju det.
Mm.
Det här har mina lyssnare hört 1000 gånger att jag säger det. För att det är något som frustrerar mig väldigt mycket.
Mm.
Att vi vet det, men ändå så går det ju sjukt långsamt.
Mm.
Alltså Black Lives Matter, alltså allt det här är ju ett tecken på att det förekommer alldeles för mycket diskriminering.
Mm.
Och att folk tar ju inte tag i det.
Mm. Det börjar ske saker nu, givetvis. Varför det kommer upp nu är också mycket för att det är många unga som har utländsk bakgrund, om man nu ska hårdra det, utifrån alla minoritetsgrupper, som faktiskt utbildar sig. Eller som är väldigt medvetna, som använder sina röster, som hamnar i styrelser, som försöker använda sina plattformar och är allierade, liksom som också är etniskt svenska men som är allierade, som lyfter det här nu. Mm. För 20 år sedan så var inte det riktigt så.
Mm. Har du något bra exempel för oss som jag kan följa och som mina lyssnare kan följa?
Alltså sett ur
På Instagram eller sociala medier eller som man kan... Som gör så här, som lyfter.
Ja, men gud, vi har ju Seher Yilmaz, vi har Hugo Ortiz, vi har Suad Ali. Alltså det är ju så många, jag vet inte var jag ska börja, det är...
Det finns
det finns, jag skulle kunna
ta med en lista. Skriva ner den. Vi kanske kan fixa ut en lista.
Ja, det skulle vi kunna absolut göra.
För jag tänker att det är så sjukt viktigt.
Ja, som är beslutsfattare, som sitter i organisationer, eller som jobbar med stora organisationer, som faktiskt... jobba, vad ska man säga, som använder sina plattformar för att driva de här frågorna framåt. Och som har det mandatet. Och jag förstår att alla har inte det, men nu jag tror att vi har länge sett det här att minoritetsgrupper, vi ska ta hand om dem.
Mm.
Det, kidsen i orten, du vet. Det här med att vi ska gå dit och bara när vi vet egentligen att det är där vi ser den största tillväxten.
Mm.
Bolagen som startas av svenskar med utländsk bakgrund, inte minst kvinnor, är de som faktiskt är mest tillväxt, som de har störst tillväxtvilja och växer snabbast.
Mm. Varför är det så? Varför har de mest tillväxtvilja och växer snabbast?
Ja, men jag tror också att vi har liksom kanske inte de begränsningar alla gånger. Vi ser liksom inte de, vi är inte uppväxta med samma förebilder, ska jag nog säga. Vi kanske inte uppväxta med samma, hur ska man säga det här?
Svenskhet, när jag skojar.
Ja, kanske det. Men,
landets mellanmjölk, som jag brukar säga. Nu generaliserar jag igen.
Jäklar. Ja. Nej, men jag skulle nog säga att vi har inte de skygglappar på samma sätt. Vi kommer hit från och har lämnat, våra föräldrar har lämnat allt.
Ja.
Får inte glömma, mina föräldrar är akademiker.
Och läkare var.
Läkare med min pappa och mamma advokat.
Ja.
Nu, de flydde, de lämnade allting för att vi ska få en trygg trygghet. Mm. Alltså så, att ha trygg uppväxt och trygg... Jag menar, det är klart som attan att man då gör allt man kan för att det ska gå bra.
Mm.
Alltså så, det, man har mindre att förlora och mer att vinna.
Mm.
Så skulle jag nog säga. Och sen har vi liksom, vi ser på våra föräldrar som de, den första generationen så att, som kom hit och skapar oss en trygg grund. Och det är vår uppgift att ge oss själva och varandra en röst.
Mm. Tror du att de har behövt jobba lite hårdare? De här, framförallt då kanske kvinnorna som har tagit sig till toppen.
Det tror jag. Jag skulle nog, jag vill inte ens säga jag tror.
Nej, du vet att det är så.
Ja, absolut.
Mm. Mm.
Och de som lyckas, ja, ni kan ju tänka er.
Mm.
Den gäller när man...
Ja, det finns ju många exempel på sådana.
Det är det.
Som slåss som as, om man får säga så.
Ja, slåss och slåss. Ja, som är väldigt så här, vi är väldigt drivna, vi är målmedvetna. Vi ser också de imperfektioner som vi vill förändra är mycket, mycket tydligare, skulle jag säga. Eftersom vi själva har varit med om dem.
Ja, jag hade ju Alice Bakunke här. Hon sa ju att hon har ju kämpat hela sin karriär liksom. För att hon både är kvinna och har utländsk bakgrund. Att det är klart att det har varit mycket, mycket...
Och är rasifierad. Ja, inte minst.
Precis, man blir satt i 1000 fack liksom.
Ja, visst.
Men och vad, hur får vi, eller tycker du att människor lyssnar på de här rösterna? Det kanske ska vara min, jag ska inte ha mina förutfattade meningar.
När du säger på de rösterna?
Ja, men jag tänker på kvinnor med utländsk bakgrund framförallt.
Om vi lyssnar på dem?
Ja, tror du att folk gör det?
Jag tror att det börjar, eftersom vi ger varandra så mycket utrymme. Inte bara som kvinnor med utländsk bakgrund, men kvinnor överlag. Så får vi en större plattform. Mm. Tillsammans bygger vi en större plattform.
Mm.
Och när den plattformen är så pass stor som den är nu så är det ju lite svårt att bortse ifrån den.
Mm.
Och så är det mycket för olika communities och minoritetsgrupper.
Mm.
Att det finns ju somali communities, det finns arabic communities och så vidare.
Mm.
Där vi ger varandra, lyfter varandra och ger varandra röster och plattformar och så.
Mm.
För att det vi ser är att svenskar med utländsk bakgrund startar fler bolag procentuellt sett då. Än svenskar som är etniskt svenskar och har etniskt svensk bakgrund.
Mm.
Och det är mycket initialt för att vi inte blev inkluderade i arbetslivet.
Nej, precis.
Ja, då måste vi göra någonting åt det. Då startar vi våra egna bolag för att kunna livnära oss och våra familjer och så vidare. Och på det så har vi ju en generation som har växt upp och sett sina föräldrar ha sina företag. Vare sig det handlar om en kiosk eller management consultant byrå eller vad det nu må vara.
Mm.
Och med det kommer liksom en kultur att självklart är det inga konstigheter att driva egna bolag och att lyfta varandra och att stärka varandra.
Jag bara tänker som det här med parallellen då till kvinnokampen som jag är väldigt involverad i. Alltså att ibland kan det ju bli att nu sitter de här feministerna på det här hörnet och pratar och att då den gruppen som inte är utsatt ser det på det sättet.
Mm.
Är det något du ser i eran kamp också då om man ska separera de två?
Ja, alltså det är många som menar på att feministkampen eller vad man nu ska kalla det. Alltså kampen kring jämställdhet är väldigt vit. Och ja, det beror på vem man frågar. Och ja, absolut. Det är ju... En feminist är inte bara en vit kvinna.
Nej.
I min värld så är det inte det.
Nej, inte i min heller.
Så att, ja, absolut. Statistiskt sett kanske är det fler som man ser i media.
Mm.
Som driver de frågorna som är vita. Men i min värld så ser jag att det är så mycket mer. Och så många fler.
Mm.
Jag tror det viktiga här är att förstå att vi står på samma grund. Det enda är att, för jag ska bara dra lite paralleller till det här. Jag fick en fråga här, ska influencers överlåta sina Insta-konton till rasifierade kvinnor? Var det någon som frågade mig. Och rasifierade kvinnor behöver inte att en vit kvinna överlåter deras Insta-konto för att få synas och höras. Det vi behöver är jämna ut spelplanen.
Mm.
Vi vill ha samma villkor som alla andra.
Mm.
Det är det enda.
Mm.
Det låter så här enkelt. Det är det enda vi behöver.
Ja, nej. Men egentligen borde det vara så pass enkelt, men det är ju inte det.
Ja, exakt. Så att det är lite det att det finns alltid, oftast en god tanke. Men jag tror det är viktigt att vi ser att det här med vi och ni. Ja, nej, men det kan bli lite tokigt.
Ja, och det är ju absolut ingenting jag vill stå för. Vi och ni. Men det är ju ändå, jag har ju ändå min världsbild och det har jag ju pratat om innan.
Mm.
Som jag nu börjar utmana.
Ja.
Och då måste vi få andra att göra. Eller
jag förstår. Och jag förstår helt och hållet varför man säger så också.
Ja.
Men jag tror också att det är bra att utmana sig själv i det.
Mm.
Det gör jag också.
Mm.
Det gör jag. Herregud, jag säger, pratar om målgrupper ibland. Arabisktalande som är målgrupp, det är ju en otroligt komplex målgrupp.
Ja, det är klart.
Det är inte en homogen målgrupp.
Nej.
Och därför kan jag också höra mig själv säga det ibland. Men det är viktigt att utmana sig själv och utveckla sig själv och tänka, är det rimligt? Är det relevant?
Mm.
Är det på riktigt? Så därför är det här med vi och ni, min kamp och din kamp. Och, herregud, det är vår kamp.
Och då tänker jag så här, för vi måste ju ändå prata av, för nu blir det ju mycket så här kamp och det är vår kamp exakt. Och alla tillsammans. Och då tänker jag också att, nu relaterar jag till jämställdhetsdebatten igen, att de som är privilegierade reflekterar ju inte så mycket över ibland. Och då pratar vi om män, att de är ju privilegierade, vilket gör att man inte reflekterar över hur den oprivilegierade gruppen har det. Nu blev oprivilegierade. Ja, i alla fall.
Mm.
Och då tänker jag så här, vad tjänar den privilegierade, i det här fallet då vita gruppen, på att fundera över, reflektera över era perspektiv?
Mm. Man tjänar på att då kunna säga att man lever som en modern person 2020.
Mm. Mm.
Att man är liksom, lever i samtiden.
Mm.
Att man är upplyst.
Mm.
För allt annat är tvärtom, skulle jag nog säga.
Mm.
Man tjänar på, jag behöver inte ens gå in på den rikedom det innebär för den personliga utvecklingen. För det gör ju det, givetvis.
Ja, såklart.
Men utifrån ett mer holistiskt perspektiv. Man är ganska out.
Mm.
Höll på att säga. Om man inte försöker i alla fall.
Nej.
Utmana sig själv i de här frågorna. Och se sig omkring.
Mm.
För var tredje person i Sverige har minst en utrikesförälder. Mm. Utrikesfödd förälder. Och då kan man tycka så här, men hur är var tredje person du träffar alltså någon som har minst en utrikesfödd förälder? Mm. Eller att 25% har två utrikesfödda föräldrar?
Mm.
Så var fjärde person du träffar bör i snitt då, ska man säga, var fjärde person bör ha minst två utrikesfödda eller två utrikesfödda föräldrar. Och då kan man tänka så här, hur ser min omgivning ut? Och att det kan utmana den. För att själv utmana, alltså, vad ska man säga, sin status quo. För den är inte statisk.
Mm. Jag tänker så här, inom jämställdhet pratar vi mycket om mångfald. Eller inte om mångfald, utan om lönsamhet.
Ja.
Om bättre relationer, bättre sex. Alltså det finns så mycket fördelar med jämställdhet.
Ja.
Och det måste ju gå att kommunicera massor sånt när det kommer till mångfald också, tänker jag. Att
lönsamhet är ju
en del av det.
Det är bara en del. Och jag menar, det som du sa, att ja, vi vet redan att bolag som jobbar med det här är mer lönsamma och så vidare. Men det vi inte vet är hur.
Yeah.
Alltså vi vet ju inte, det ser jag nu när jag föreläser en hel del kring, liksom, det är många som förstår det intellektuellt, men som inte förstår det på riktigt. Alltså så på djupet. Så när de hör liksom att, ja, team eller bolag med hög perspektivtäthet och inkluderande ledarskap leder till 10 gånger så hög innovationstakt, då blir det lite mer på riktigt.
Mm.
Ja, hur gör man det? Okej, låt oss prata nu.
Mm.
Så att jag tror att det, ja, jag tror att man behöver gå in på, lite mer på djupet för att
man kanske måste få en sån smärtsam insikt. Ja. Alltså många män som får döttrar blir ju mer och mer feminister.
Ja. Ja, men så är det. Det är absolut ett sätt att få en smärtsam, den smärtsamma insikten om verkligheten.
Mm.
Om man inte själv lever den. En annan är att i min värld har du kunskap för de här frågorna på en djupare plan, så är du förmodligen mer kunnig, mer berest, kanske mer global och därmed också mycket mer attraktiv för arbetsmarknaden, mycket mer attraktiv som partner, mycket mer, alltså det finns en viss rikedom som man går miste om man inte har den här, för det är ett djup, om du förstår vad jag menar.
Det är ett djup som vissa saknar.
Ja.
Och vissa kanske också är ovilliga att att utforska.
Kanske det.
Jag är det inte också svårt, en fråga om makt? Att behålla makt, att inte släppa in.
Ja, du tänker så. Ja, jag tror absolut att vissa gynnas av vissa strukturer som är problematiska. Jag tror att de flesta inte är så.
Nej.
Jag tror faktiskt på att de flesta vill göra sitt yttersta och sitt bästa.
Mm.
Jag tror bara att de flesta behöver en liten push.
Mm.
Vare sig det handlar om en insikt som du beskrev då.
Mm.
Som att ha en dotter som pappa. Eller det handlar om att ett bolag, du jobbar på ett bolag där du ser att saker och ting inte går som du vill att de ska gå. Och inser att alla håller med varandra. Och vi utvecklas inte att aktieutdelningen har blivit mindre och så vidare. Mm. Och det kan också vara en smärtsam insikt att ja, vi behöver utveckla oss själva. Vi behöver förnya oss både som individer men även som företag. Men jag tror verkligen att de flesta vill. Det är min grundinställning.
Mycket handlar väl om medvetenhet?
Absolut.
Alltså att, som när jag var ute på ett stort, eller ett bolag med 38 män och 2 kvinnor och drog min föreläsning om så här, det här möter kvinnor liksom. Mm. This is the truth. Jag har gjort så här många intervjuer. Det händer liksom. Och de här männen var typ nollställda efter det. Och bara, fast vi visste inte.
Ja, du ser.
Och då, först då, när man väl kommer till den insikten, tänker jag att man kan
visst, och det är visst.
Börja förändra.
Sådana insikter kan man inte liksom, inte se. Förstår vad jag menar?
Mm.
När du får någonting sånt levererat till dig. Då kan du liksom inte göra någonting. Nej. Jag förstår vad jag menar. Det blir svårare. Det är samma sak med insiktsarbete. När man levererar så här. Okej, här i den här. I er rekryteringsprocess så ser vi att ni exkluderar på intervju nummer 2. Så av någon anledning så förlorar ni alltid perspektiven kvinna och somaliskt talande.
Mm.
Du kan liksom inte bortse från det, förstår du vad jag menar?
Nej.
Och sådana insikter kan vara ganska bra. Man får upp liksom, jag visste inte.
Mm.
Den här klassen, ja det är klart. Det är okej att inte veta, men när du väl vet. Då är det viktigt att liksom se inåt. Och bara se det på individnivå eller bolagsnivå.
Mm.
Att liksom blicka inåt. Varför visste jag inte det här?
Nej. Och i slutändan så handlar det ju om inkludering.
Mm.
Alltså, och det är det vi har pratat om hela den här timmen som vi har spelat in nu.
Mm.
Alltså, och då tänker jag så här, för att avrunda lite grann. Vad kan man göra, vi börjar med som individ.
Mm.
Vad kan jag göra varje dag för att bli mer inkluderande i vardagen?
Bli medveten, läsa mycket, lyssna mycket, prata mindre, håller på att säga. Också vara ödmjuk inför andras perspektiv på samma sak.
Mm.
Inte minst kring de som faktiskt har tolkningsföreträde. Så till exempel att prata om hur en kvinna, en svart kvinna till exempel, är och mår och har det.
Mm.
Medan, samtidigt som du hör en annan svart kvinna berätta.
Mm.
Alltså, tolkningsföreträdet ligger hos denna kvinna, givetvis. Mm. Kring de frågor som rör denna kvinna.
Mm.
Som svart kvinna.
Mm.
Och att vara medveten kring det. Att det finns något som är som heter tolkningsföreträde, vad det innebär. Att vara medveten och vara allierad. Vad innebär det att vara allierad?
Mm.
Jo, genom att, det innebär att använda sin plattform till att göra skillnad i de här frågorna. Till att lyfta röster som sällan blir hörda.
Mm.
Utan att ta plats själv.
Mm.
Och att det är okej. Medvetenhet. Läsa på, ödmjukhet, tolkningsföreträde och koll på det.
Mm.
Ja.
Det var bra punkter. Och som, gäller det samma för organisationer? Eller hur tänker man där?
Ja, jag tror medvetenheten är ju enormt viktig.
Mm.
Det måste ju, liksom, om man tittar på utvecklingsfaser, så är oftast awareness givetvis det första. Mm. Och den måste ju komma på plats.
Mm.
Inte minst bland de som, vad ska man säga, VDR, styrelser och dylikt. Man bara, okej, så här ser läget ut.
Mm.
Låt oss sätta en budget för att göra någonting åt det. För att ofta så sätts det budgetar i alla fall. Mm. Det är bara det att de hamnar inte alltid på rätt ställe. För att man inte vet vad de egentliga problemen är. Man vet bara att problemen finns.
Mm.
Så att medvetenhet, kunskap, insikter är det första.
Då tar man in the social view.
Eller någon annan. Men absolut, the social view också. Nu ska vi inte göra reklam för the social view.
Ja, varför inte? Det är ju väldigt viktigt. Så att jag tänker att det är klart vi ska göra det.
Ja, nice.
Vi ska börja avrunda lite grann. Mm. Eller nu har vi ju gjort det lite grann med en kort sammanfattning här. Men är det något du känner nu att vi har missat som du vill lyfta innan vi lägger på eller stänger av eller vad man
säger? Ja, men precis. Nej, men alltså, jag tycker vi har täckt jättebra, jättemycket. Men spontant tänker jag så här att det är en så stigmatiserad fråga ibland kring vit feminism som ibland vissa som kommer upp ibland. Feminism är så himla viktig fråga överlag. Vi ska inte skilja, tycker jag. Mm. Åtminstone vi ska hålla ihop. Om man nu ska vara så där vi och ni. Alltså, vi kvinnor.
100%.
Det är det. Jag känner att den plattformen behöver breddas.
Mm.
Mm.
Jag håller med dig om det. I'm trying.
Yes, you are.
Ja. Det har varit jättekul och lärorikt att ha dig här.
Så kul att vara här.
Tusen tack.
Tack själv.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden, för jag har massor med intressanta avsnitt på gång. Men tills på onsdag när vi hörs igen, så önskar jag en grym vecka.